Ibland när man läste något i precis rätt stund, jag läste en kvart senare när jag typ hade ätit en macka, hade jag kanske inte liksom tänkt så. Men just då i den stunden så var jag mottaglig för det och bara, shit.
Detta är Allt vi säger är sant, en podcast om ungdomslitteratur med
Lisa Bjärbo
och Per Bengtsson. Idag ska det handla om föräldrar.
Ja, föräldrar i ungdomslitteraturen. Och vi har läst en bok som heter Gul utanpå av Patrik Lundberg.
Huvudpersonen i den här boken har ju jättemånga föräldrar.
Ja, man har ju verkligen jättemånga föräldrar. 4 minst.
Under vilka omständigheter läste du den här boken?
Jag läste den på tåg från Oskarshamn till Stockholm. Så jag fick läsa hela i ett svep. Det är väldigt tacksamt tycker jag när man får göra så.
Jag läste den i feberyra, delvis. Jag hade influensa och liksom läste den och drömde liksom boken emellanåt.
Att du var Patrik Lundberg?
Ja, på ett väldigt intressant, inte att jag var han, men att jag var i vissa situationer som är i boken. Och jag liksom hela tiden längtade att få veta hur det skulle gå, för att jag liksom hade upplevt vissa saker själv.
Du hade drömt. Men du, vi kanske ska börja med att berätta vad det är för slags bok och vad den handlar om.
Den handlar alltså om en kille som är adopterad. Han är född i Korea. Kom till Sölvesborg i Blekinge när han var 9 månader tror jag. Han växte då upp med sina 2 föräldrar i Sverige och en lilla syster. Och boken handlar om att han får, när han är lite över 20, möjligheten att göra ett utbytesår. Han studerar på universitetet och får göra en utbytestermin kanske i Korea.
Mm.
Och då söker han sig till en stad som ligger ganska nära där han föddes. Och hans mål är då att söka upp sina biologiska föräldrar.
Och detta kommer han lite på fyllan. Det är liksom ingenting som han har gått och planerat hela sitt liv, att han vill söka upp sina biologiska föräldrar, om jag förstår saken rätt.
Men det har nästan aldrig slagit honom. Nej. För han har ju en väldigt stark identitet som sölvesborgare och malmöit. Men jag måste säga att handlingen i den här boken är ju spännande, för den är ju helt omöjlig att förutse.
På vilket sätt menar du då?
Ja, men det händer, alltså den här sökandet efter de här biologiska föräldrarna tar vändningar som är helt oväntade.
Ja, det är lite spännande, för det är ju en sann historia, det är ju en självupplevd historia. Den här Patrik Lundberg har ju skrivit det här. Det är en blandning mellan utdrag från hans dagböcker och liksom en reseskildring från när han åkte till Korea.
Ja, fast det är ju en roman skulle jag säga. Huvudpersonen som heter Patrik Lundberg, tycker jag vi ska komma överens om, är ju inte verklighetens Patrik Lundberg.
Är du säker på det verkligen?
Ja, för så kan det aldrig vara när det är fiktion.
Men hur vet du att det är fiktion?
Det kan jag berätta lite om du vill.
Ja, tack.
Nej, men det här handlar ju alltså om en kille som heter Patrik Lundberg som är 24 år. Den verklighetens Patrik Lundberg, han är ju 30.
Nu ja. Man var ju kanske 24 när han åkte till Korea.
Ja, det var han ju alldeles säkert. Men det är ändå inte samma Patrik Lundberg som finns i boken som finns i verkligheten.
Du tänker så.
Så tänker jag. Och det märks ju väldigt tydligt att boken är ju skriven ur den här 24-åringens perspektiv så himla tydligt. Det handlar ju om en ung person med någon slags skrivarambitioner som gör den här resan till Korea då. Och man märker ju jättetydligt tycker jag att det är, så att säga, den äldre Patrik Lundberg som gestaltar den fiktiva yngre Patrik Lundberg. Det märks i liksom de här, det är liksom ett väldigt lillgammalt språk som är väldigt tydligt för någon som har väldigt stora skrivarambitioner.
Ja, jag håller med dig i det som du säger om att det är den 30-åriga Patrik Lundberg skiner igenom när han skriver det här som 24-åring. Men jag håller ändå fast vid att det här är en sann historia. Den lanseras som en sann historia. Om man läser baksidestexten på den till exempel så står det så här: Patrik Lundberg var 9 månader när han adopterades från Korea och att han har åkt dit, han är journalist, han har varit aktiv i adoptionsdebatten. Det här liksom lanseras ju som hans sanna historia. Och det finns ju en grej där med sanna historier som är väldigt lockande, framförallt tror jag för tonårsläsare. Att de, det blir ofta väldigt populära böcker, de som är baserade på sanna historier. Så jag tycker det är lite synd om den här boken att bara klassa den som en roman, för jag tror inte att den är det. Jag tror ändå att han själv skulle säga att det är en sann historia.
Alltså jag ifrågasätter ju inte att det här inte är baserat på en sann historia, men jag känner att den här boken verkligen tjänar på att läsa som en roman.
Ja.
Därför att det finns så många konstnärliga kvaliteter i den som kommer fram om man gör det.
Mm. Fast då tycker jag att om man läser den som en roman så hade jag ställt högre krav på att då skulle jag ha stört mig ännu mer på den här bombastiska tonen. Säger. För nu köper jag det för att det är hans sätt att rapportera, det är hans dagbok och det är hans reseskildring. Hade det varit en roman så hade jag velat se lite snyggare språk, tror jag.
Det är jättemycket referenser till populärkultur.
Mm.
Det börjar ju med att han får hela den här idén att åka till Korea när han super med sitt skinheadsgäng i Malmö.
Mm.
De lyssnar då på hardcore-bandet Agnostic Front.
Mm.
Den fiktiva Patrik Lundberg använder ju Agnostic Front som en referens för att man ska förstå sammanhanget. De här skinheadsen är ju såna här snälla skinheads. Och det är flera adopterade bland dem och så. Den som förstår referensen Agnostic Front vet att det är ett hardcore-band. Men han litar inte på att läsaren förstår det. Eller den som har hjälpt honom att skriva boken litar inte på det. Eller kanske den vuxna Patrik Lundberg, författaren, litar inte på det.
Jag tycker jag i och för sig att han gör rätt i också. Det finns ju otroligt mycket referenser här som man kanske inte snappar upp.
Nej, exakt. Men jag vill prata lite om referenser då. Alltså, en referens är ju något som ska skapa en samhörighet mellan liksom bokens berättare och läsaren.
Ja.
Det görs ju genom att man har samma referenser.
Ja, och det har ju vi som är ungefär lika gamla som Patrik Lundberg. Som,
och du är lika gammal som han, om jag är yngre än honom, eller äldre än honom.
Nej, men inte mycket. Han är född 1983, tror jag. Och jag känner igen mig i nästan allting han skriver. Om han skriver att han tittade på Skilda världar och inte ville sluta som Daniel Bovallius som råkade hångla med sin syster Sandra. Det är så här klockren referens för mig, precis. För jag kollade också på Skilda världar.
Men då står det 90-tals tv-serien.
Ja, precis.
Och därmed tycker jag att den referensen, den faller lite platt då. Därför att det bygger ju på att man ska känna till Skilda världar och Daniel Bovallius. Gör man inte det så är frågan om vad blir det för sorts referens. Men jag tycker det är jättespännande hur detta hela tiden uppstår.
Men tyckte inte du det var kul då, som ändå kände igen referensen?
Jo, fast jag hade ju känt mig mycket mer involverad om det inte stod 90-talsserien. Och jag hade, det hade kunnat stå Daniel Bovallius i Skilda världar. Då hade man ju känt sig, vi har sett Skilda världar. Men att förklara vad det är, då blir det nästan som att i vilket syfte har man den här referensen? Förstår du mig?
Mm. Jag tänkte mycket på tonen också i den här boken. Att Patrik Lundberg är utbildad till journalist och jobbar som det på Helsingborgs Dagblad, tror jag det är.
Mm.
Och jag tänkte att hela tiden när jag läste den här att det här är liksom en journalistisk ton i boken. Det är inte så litterärt gestaltande utan han mer rapporterar om olika saker. Och jag fick ibland upp känslan av att det här är en ganska allvarlig speakerröst i en allvarlig dokumentärfilm om den här resan som han gör till Korea. Att det finns en ganska bombastisk och allvarlig rapporterande ton.
Mm, och jag tror det där bombastiska är det som jag uppfattar som lite lillgammalt.
Ja, jag tror vi är inne lite på samma spår där.
Alltså jag tänkte också att det var lite reportagekänsla, lite, men det är också drag av sån här bekännelselitteratur.
Mm,
alltså lite så här, det är som att Karl Ove Knausgård går på college. Alltså att det finns såna, det ska liksom, det ska berättas om...
Berätta vad det ska berättas om nu.
Det är liksom sån här tonårig brunst.
Ja.
Mycket. Det är liksom hans drickande. Hur mycket han har supit sen han var liksom 14. Och det är den här sorgen i relationen till alla sina föräldrar. Vi ska inte avslöja hur många de är. Men hur han... lite som faktiskt Karl Ove Knausgård som har skrivit en sån här svit på 6 böcker om hela sitt liv i detalj.
Men överhuvudtaget om man pratar om hans svenska föräldrar då, så är det ju, de är ju ganska så, nu är det så otroligt knäppt att säga det här eftersom jag ändå ser det här som en sann berättelse, att säga att hans föräldrar är stereotypa när det gäller ungdomslitteraturföräldrar, men de är ju ändå det, för att han har en pappa som har lämnat familjen och som har alkoholproblem, och en mamma som är sjukskriven som också har alkoholproblem. Och det är ju, om man läser 100 ungdomsböcker, så är det en ganska vanlig bild att föräldrarna är väldigt frånvarande och är dysfunktionella och inte mår så bra. Och sen har han ju också ytterligare då föräldrar i Korea som inte heller är så funktionella. De har ju till exempel då varit tvungna att lämna bort honom för att de var så fattiga så de inte hade råd att försörja så många barn i familjen.
Du tycker att det är ett problem att det är problemfyllda relationer mellan barn,
nej,
och
vuxna? Nej, jag tycker verkligen inte att det är ett problem. Att det är ett problem. Nej, det tycker jag inte.
Men du undrar varför det så sällan finns härliga relationer mellan föräldrar och barn i ungdomsböcker?
Är det så? Det undrar jag faktiskt lite. Inte när det gäller den här boken, för jag tycker inte man kan prata om det när det ändå är en sann historia. Och jag tycker inte heller att det är ett problem att det ska finnas problem mellan föräldrar och barn, för det tror jag är jättevanligt. Men jag tycker att det är ganska konstigt att det finns så väldigt få ungdomsromaner där det finns helt okej föräldrar som är närvarande i ungdomarnas liv. Varför tror du att det är så, undrar jag.
Jag tror att jag vet varför det är så.
Ja, kan du tala om det för mig då?
När man ser en bok, en text i en bok, följer ju vissa regler. Och de reglerna är att det som inte är viktigt får inte vara med. Har man en helt problemfri relation till sina helt schyssta föräldrar, så tror jag det är lätt att just den delen inte kommer med i boken.
Ja.
För det förmodligen handlar inte boken om det, och då för inte den relationen berättelsen framåt. Och då tar man helt enkelt inte med det.
Nej, det tror jag att du kan ha helt rätt i. Och så tror jag också att det är så här, det finns en, det är praktiskt för författaren. Om man ska skriva en roman om en tonåring som är ute hela nätterna till exempel, så är det ganska praktiskt att den tonåringen inte råkar ha en närvarande mamma och pappa som undrar hela tiden vad han eller hon är för någonstans. Utan det är kanske då bättre att låta dem inte ha några föräldrar som bryr sig, så kan den vara ute på nätterna hur mycket som helst.
Det är ju också en klassiker i barnlitteratur. Det är någon som har sagt, jag vet inte om det är, det är någon av de kända författarna som har sagt att föräldrarna är ett stort problem när man skriver barnböcker, för man måste göra sig av med dem.
Ja, just det.
Och det finns några sätt. Liksom. Man kan göra dem, man kan döda dem är det enklaste. Eller skicka bort dem långt bort.
Ja.
Eller göra dem sjuka.
Vad lägger de på en soffa någonstans?
De måste försvinna för att barnet ska uppnå sin frihet.
Ja.
Och kunna uppleva det som ska hända i boken.
Ja. Och sen så är det ju säkert också så att, liksom, att ta bort en förälder för en tonåring eller ett barn gör ju det här barnet väldigt utsatt, och det är ju en spännande situation att skriva om. Det uppstår ju en spänning då som gör att det blir väldigt spännande att läsa och spännande förmodligen att skildra det också.
Mm. Det är också så att när man skriver böcker så får det inte vara för många personer med. Ibland tror jag att man kan ha liksom frånskilda föräldrar bara för att det bara ska vara en förälder med.
Ja, det tror jag också.
För att men, det ska inte ska bli för många personer. Det är väldigt känsligt med för många personer.
Men det som jag var inne på innan var ju också att det behöver inte vara en problemfri. Bara för att mamman och pappan råkar vara schyssta personer och vilja vara närvarande i sin tonåringsliv, så behöver ju inte det betyda att deras relation är helt problemfri. Man kan ju fortfarande ha en konfliktfylld relation som för handlingen framåt i en bok.
Mm, och då tror jag föräldrarna kommer med.
Ja, och då kan väl de någon gång vara schyssta, tycker jag bara. Eller normala, eller vad nu en normal förälder är. Men det måste väl finnas ändå några föräldrar som är ganska bra i världen.
Om det är en sån relation som inte behöver vara med så mycket i boken, då kanske den är jättebra, men det kommer inte stå så mycket om den.
Men jag har i alla fall tänkt väldigt mycket på så här. Kan jag komma på ett exempel på föräldrar som jag upplever som schyssta, bra, närvarande personer som ändå skildras mycket i ungdomsböcker? Du har till exempel kommit på en pappa.
Vem då?
Han är med i Johanna Lindbäcks senaste bok som heter Som om jag frågat.
På vilket sätt för han förhandlingen framåt då?
Ja, men för att hela boken handlar om att föräldrarna i boken velar om de ska skiljas eller inte. Och den här 15-åringen som det handlar om tänker väldigt mycket på det här. Och vet inte hur han ska ställa till så här, aha, nu ska pappa bara bo här ibland. Eller vad är pappa nu? Vad ska jag ha för relation med pappa när han inte längre bor hemma? Och han är en väldigt bra, sympatisk förälder som ändå försöker göra det bästa av situationen.
Men vad händer om skilsmässa i grunden här?
Ja. Men det behöver inte betyda att det är en ondskefull person som absolut inte är närvarande, inte vill vara närvarande i sitt barns liv.
Men så himla ondskefull.
Nej, okej, ondskefull var kanske ett starkt ord då.
Jag har faktiskt en favorit, en annan, Johanna Lindbäck-bok.
Ja.
Med en fin, en fin beskrivning av pappa och barn, pappa och son. I hennes första bok.
Mm. En liten chock.
Ja, precis.
Ja, den är också en väldigt bra pappa.
Ja, han är ju ganska vidrig på många sätt. Liksom. Han är ju slarvig och ansvarslös och lite överlägsen. Och han inleder ett förhållande med huvudpersonens lärare som huvudpersonen är kär i. Så han krossar liksom sin sons hjärta. Ja, men jag tycker att det finns en, det är ändå liksom en relation.
Han försöker ju ändå. Han får ändå dåligt samvete när han krossar sin sons hjärta.
Ja, för han fattade väl inte att det...
Nej.
Men det är ändå en bok som harvar den här relationen genom hela boken.
Mm.
Det är lite ovanligt, ja. Att det liksom är att man stannar så länge vid den.
Men det är väl inte ovanligt om du tänker på verklighet nu, om du kopplar bort böckerna, så är det väl inte ovanligt att en förälder spelar ändå ganska stor roll i en tonåringsliv?
Ja, fast den rollen kan ju ofta vara att man som tonåring har som främsta mål att inte blanda in sin förälder i någonting som har med ens liv att göra. Det är min erfarenhet i alla fall.
Ja. För det tänker jag på ganska ofta när jag läser ungdomsböcker, nämligen att jag får den här känslan av att jag vill gå in till huvudpersonen och säga så här, men snälla du, prata med en vuxen. Prata med dina föräldrar. Det känns ju otroligt präktigt och kamratposten av mig att tänka så, men jag gör det ofta. Menar du att du aldrig någonsin skulle ha gjort det själv? När du var tonåring?
Alltså jag pratade med en högstadiekompis om det här för ett tag sedan. Och vi var ganska överens om och lite chockade över att vi var så extremt noga med att hålla isär vuxenvärlden och vår värld. Jag kan inte minnas att det var någon som tipsade oss om att om det var något problem att man skulle vända sig till någon vuxen. Vi fick liksom aldrig den idén och inte heller, jag tror inte vi hade någon tilltro till att någon vuxen skulle kunna lösa våra problem.
Nej.
Och man kanske vill lösa dem själv också. Ja. Jag tror att många huvudpersoner i ungdomsböcker befinner sig i en situation där de inte riktigt är så sugna på att blanda in vuxenvärlden. Och där kanske böckerna fyller en funktion.
Mm, säkert. Men det är också spännande, den här boken som jag läst nu då, Gul utanpå. Den är ju tvärtom mot många andra. Att om väldigt många ungdomsböcker handlar om att slå sig fri från sina föräldrar och liksom lämna dem någon annanstans, så åker den här huvudpersonen liksom över halva världen för att leta upp sina föräldrar. Jag har inte läst så jättemånga böcker som handlar om det, tror jag inte.
Nej, inte heller. Den här huvudpersonen i den här boken, han är ju jagad av fördomar och klyschor genom hela livet.
Mm.
Alltså han blir kallad kines när folk ska reta honom. Han får bara komplimanger när han är bra på pingis och kan äta med pinnar och så. Uh-huh. Och han är liksom helt gödd på fördomar. Och sen när han ska berätta den här historien så använder han klyschor och fördomar som om det enda sättet han tror att man kan kommunicera. Tänkte du på det?
Ja.
Han är jättenoga med att liksom säga att koreanerna, de är lata, de är dumma, universitetet är som högstadiet, de äter konstig mat, de pratar obegripligt, deras alfabet är liksom barbariskt. Är inte det spännande?
Jo, jag tänkte faktiskt också på det. Att han ägnar väldigt stor del av boken åt att först skildra hur mycket fördomar han har utsatts för. Och sen tycker jag han är ganska fördomsfull, precis som du säger, när han skildrar det här främmande landet som han kommer till också.
Och det här tycker jag att faktiskt den här boken lämnar det här reportagejournalistiska skrivsättet. Alltså det finns en jättehäftig gestaltning under det här. Under den här reportagestilen. Därför att det här ökar också ju mer vilsen och ensam han känner sig i det främmande landet, Korea. Ju starkare blir viljan att använda de här fördomarna och ge uttryck för dem. Och ju starkare identitet han får som adopterad tillsammans med andra adopterade som han träffar där som också har sökt sig tillbaka, desto mer liksom smärta vågar han släppa fram. I början av boken, då skriver han ju att jag var lite retad, men det var många som hade det värre.
Mm.
Sen när han befinner sig tillsammans med de här andra adopterade vuxna människorna och ser hur otroligt destruktiva och dekadenta de är. Hur mycket de dricker och vilka mörka tankar de har. Desto mer vågar han släppa fram av det. Och då är det som att han var mest mobbad i Sölvesborg. Alltså hans mörker bara eskalerar ju mer han får reda på om sig själv. Och ju mer han vågar identifiera sig som den här adopterade. Och då blir han också mer fördomsfull. Han sätter upp det som att han liksom ska försvara sig och distansera sig från allt. Och gå upp totalt i den här adopterade rollen. Han vill inte längre ha den här samhörigheten med koreanerna. Han ser ut som dem. Och han blir liksom behandlad som dem.
Han glömmer ju bort det till och med tillfället. Det tycker jag är så himla häftigt. Att det handlar väldigt mycket om identitet och utseende. Vid ett tillfälle så står han i en bar och tänker så här, jag måste vara den enda vita europeen här inne. Och sen bara, just det, jag är också asiat. Att han till och med glömmer bort vem han är, för att han identifierar sig mycket mer som svensk än som korean.
Han har en otrolig behov av att odla här utanförskapet.
Men gillade du boken när du läste den?
Absolut, jag ville veta hur det gick.
Du drömde dig in
i den. Jag drömde mig in i den. Jag liksom fick känslor för den här huvudpersonen att jag kände igen mig i vissa delar i honom. Och jag tyckte att det fanns så många lager i de här, i allt det här med hur den var skriven och hur det här med fördomarna och hans historia.
Mm.
Ja, men också alltså det som gör den spännande att läsa och prata om är ju att det finns sprickor i den. Alltså det finns bra och dåliga partier. Men de korsbefruktar varandra på ett märkligt sätt. Vad tyckte du?
Men jag tyckte också att det var, jag ville verkligen läsa vidare och veta hur det gick. Och det är ju en spännande grundhistoria, så här, ska han hitta sina biologiska föräldrar till exempel? Det vill man ju gärna veta. Men jag hade lite problem med tonen, att jag tyckte att det blev så här, det som du kallar lillgammalt, som jag kallade för bombastiskt, att det är lite, men okej, tagga ner lite, tänkte jag ibland, att det blev lite väl. Det var mycket som var stort och mycket som var allvarligt och mycket som fick håren att resa sig på underarmarna på Patrik Lundberg och kanske på läsaren också. Nu är det dags för vår gäst idag och det är Jenny Jägerfeldt, författare som har skrivit Här ligger jag och blöder, som vann Augustpriset. Hej!
Hej!
Vi ska prata om föräldrar med dig. Kommer du på någon rolig eller bra förälder som du har läst om i någon bok?
Alltså det känns som att det antingen är så att föräldrarna är ganska problematiska eller så föräldrarna är ganska frånvarande. Jag gillar ursäkta att man vill bli lite älskad av Johanna Tudell. Där är föräldrarna så här, de är inga problem överhuvudtaget, utan de är, och det var nog en tanke för henne tror jag, att hon hade skrivit två böcker innan där föräldrarna var lite problematiska och nu var föräldrarna inte problematiska, utan de är ganska så här, ja men farsan går ut och joggar och jag vet inte, jag tyckte de var rätt skön så här, sådana man kanske själv skulle vilja ha. Annars är det rätt många föräldrar i ungdomslitteraturen som man känner så här, nej, de vill jag inte ha. Så.
Kommer du på någon sån?
Ja, alltså mamman i Här ligger jag och blöder skulle jag tycka var knepigt att ha som mamma. Hon är en person som är ganska speciell och lite socialt, alltså inte helt kompetent liksom. Det finns två sidor där. Å ena sidan, alltså en social, alltså att man inte är så himla tillagsinställd. Det tycker jag kan vara positivt, att man inte behöver vara så easygoing och bara flyta med strömmen och alltid säga de rätta sakerna och sådär. Hon har problem när det gäller ganska enkla sociala koder så där, som att säga tack eller bara fråga tillbaka, men hur är det med dig och sådana där saker kan hon ha svårt med. Och det skulle vara knepigt att ha en sån mamma. Sen är hon kärleksfull på sitt sätt, men hon kanske inte klarar av liksom, vissa av de här omvårdande funktionerna som är bra om man har som förälder. Liksom.
Hur påverkar det barnet till den här mamman då i din bok?
Jag tänker att det påverkar henne på två nivåer. Alltså dels har hon ju en annan förälder som är pappa som är ändå någorlunda välfungerande. Eller han är liksom, jag tycker ändå att han är välfungerande även om han är en kille som är ute på stan och gärna raggar brudar. Men det kan man ju få vara som förälder liksom. Så hon har ju en annan trygg plats och det är honom som hon bor hos mest. Men jag tänker att dels så kan man tänka sig att det skulle kunna påverka på någon alltså genetisk nivå. Om man tänker sig att man har, ja men om man skulle ha en diagnos eller sådär. Ja men då kan det ju påverka en rent genetiskt att man kanske också har vissa förutsättningar att utveckla såna drag. Och sen även förstås socialt, hur man socialiseras in sådär. Okej, om man inte har en förälder som tycker att det är självklart att man säger hej på Konsum eller så, då kanske man liksom inte tänker att man ska göra det själv. Men alltså det är både en styrka och en svaghet, för att det blir en styrka i att ja, man kan göra så här också, man kan gå sin egen väg. Det finns flera sätt att vara på och man behöver inte alltid vara så jäkla till lags. Och som tjej och tonåring så är det ju väldigt mycket så att man ska gå runt med det här sociala smilet och bara, ah men vad roligt, och så här, man ska ha en viss attityd. Och då kan jag tycka att det kan vara en styrka att man känner att man kanske inte behöver göra så alltid, utan känna efter själv så här, vill jag le åt den här personen? Nej, jag tycker inte att jag känner att jag vill det. Och så gör man inte det, och då kan det vara en styrka. Fast det kan ju också bli problematiskt i relationer förstås.
Maja, som huvudpersonen i din bok heter, hon, det går ju ut ganska mycket på att hon jagar efter den här mamman. För mamman är ju dels rent konkret försvunnen i början på boken, så att hon undrar vad mamman är och ger sig ut på jakt efter henne typ. Men hon jagar ju också efter mamman liksom mer psykologiskt, så här, vem är min mamma, vad är det som är problemet med henne? Är det någonting som hon gör för att mamman är väldigt speciell, eller är det någonting man gör generellt som ungdom, att man vill ta reda på vem ens föräldrar är?
Alltså, i Majas fall så handlar det nog mycket om att när mamman väl är frånvarande, för hon kommer till Norrköping där mamman bor, hon är sin mamma varannan helg, och när hon kommer ner till Norrköping där mamman bor så är mamman inte där. Och så, liksom, då blir det så tydligt hur undlig mamman är i mammans frånvaro på något vänster, när hon ser alla de här sakerna i ett helt annat ljus när den personen plötsligt inte är där. Jag har varit med om själv att man, så här, ja, men man är hemma hos någon som man inte känner jätteväl, och sen plötsligt säger den, ja, men jag ska bara sticka iväg och köpa lite mjölk, så är man där själv och man bara känner så här, fan vad spännande men lite konstigt liksom. Och så går man runt och kollar, eller det gör jag i alla fall, så här, ja, vad finns det för böcker här och vad, så här, ja.
Kollar du kylskåpet vad de har för?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Det vågar jag faktiskt inte. Men förr när jag var yngre och lite mer gränslös, då kunde jag så här, öppna badrumsskåp och så och kolla. Man ibland kan man få så obehagliga överraskningar som man bara, jag vill inte veta det här liksom.